Du lyssnar på ett sommaravsnitt av Politiken i studion, Jenna Emtö och Freddy Wahlström. Vi går igenom frågor som du har skickat in till politiken@yle.fi gällande olika saker gällande just politik. En fråga som kom in gäller det här med att ha en massa hattar på sig i politiken. Hur klarar politiker av att balansera flera roller inom olika politiska organ? Finns det så kallade trippelpolitiker? Och vad krävs för att vara effektiv i alla de här olika positionerna, undrar någon. Det är något som vi har talat om här också, ganska mycket före valen gällande just det där. Att om du sitter på en massa olika poster och det enda du måste göra är att du måste geva dig. Så vad är det som liksom väljaren egentligen får då för valuta om den här politiken inte kan sitta och bestämma på de här olika nivåerna? Vet vi hur många som har? Hur många olika hattar i detta land?
Det är ett tiotal riksdagsledamöter som också sitter i kommunfullmäktige och i de här välfärdsområdena. Mm. Det vanligaste är väl att man som riksdagspolitiker också sitter i sin hemkommun invald. Men så finns det några som också sitter på den här tredje nivån, alltså
som ju inte fanns tidigare.
Nej, just det.
Där finns det ju olika orsaker varför man sitter såklart på den här tredje pallen, men i alla fall en politiker som jag talade med sa att speciellt för så här mindre partier så eller det finns de partierna som kanske har gått in för att du tar välfärdsområdet så tar jag kommunen och så sitter de båda i riksdagen så att inte båda ska sitta på tre stolar. Men i mindre partier så har man inte så mycket människor att kunna dela upp de här uppdragen så att man tvingas lite att behöva ta de här tre. Att man har inte folk helt enkelt så man måste ställa upp alla de man har. Mm. För att annars så mister man det inflytandet som man skulle vilja ha.
Mm. Och det såg vi ju i de här valen och dubbelvalen nu. Alltså, det ställdes ju upp. Det var inte rekordfå kandidater som partierna ställde upp. Alltså, de hade svårt att hitta gäng.
Det var svårt att hitta ju att få både fylla de kommunalvals. Speciellt Sannfinländarna hade svårt. Både kommunalvalslistan, men de flesta andra partier hade också både kommunalvalslistorna med alla de här hundratals, alltså tusentals kandidater. Mm. Och dessutom de här välfärdsområdena som vi tog mellan 50 och 100 alltså invalda per välfärdsområde.
Ja, så att alltså, det är väl inte så många partier som är ett jättestort fan av att politikerna sitter på tre pallar, men ibland tvingas de göra såna prioriteringar ändå. Men om man nu liksom tänker att det finns de här trippelpolitikerna och den här lyssnaren frågade att hur gör man då för att hinna med det här? Så alltså, det största problemet är ju liksom tiden. Men en politiker som jag pratade med sa att är man engagerad som människa så är man oftast engagerad i mycket. Och man är oftast van vid det. Så att man är van vid att ens liv är ett pussel och man måste se till att koordinera sin kalender. Sen så sa hen också att om man är en politiker som har jobbat ganska länge så är man ganska van vid att ha ganska mycket på sitt bord. Så att man är ganska skicklig på att se till att
disponera sin tid.
Och sen finns det också möjlighet att kanske delta på distans i olika möten. Och då kan man ju använda sin restid också till att sitta med på möten. Men mycket tid tar det ju. Mm-hmm. Och alltså det som tar mest tid är ju såklart riksdagsarbetet. Att det är ju ett heltidsjobb om inte mer. Kommunarbetet tar förstås också mycket, men många kommuner sammanträder, alltså fullmäktige, ungefär kanske en gång i månaden. Och när det gäller områdena så är det mycket mer sällan, att det är kanske varannan månad. Mm. Så saker och ting tar lite olika tid och sen så går det ju perioder när man har mycket jobb med ett uppdrag och när man har mindre med ett annat, så att det liksom jämnar ut sig. Men en politiker som jag pratade med sa att man har kanske inte jättemycket tid för jättetidskrävande hobbyer. Och hen sa att hen till exempel inte har Netflix. Så att man inte...
För säkerhets skull.
så att man jobbar nog ganska mycket.
Har hon också avinstallerat TikTok och Twitter?
Det var en följdfråga som jag missade fråga.
Jag rekommenderar alla politiker som sitter på tre pallar.
Men så lyfter de här politikerna upp att riksdagsledamöterna är ju fredade på måndagar. Att då har inte riksdagen plenum och utskottsmöten ordnas inte. Så att då finns det den här måndagen som man kan ägna sig åt sina andra förtroendeuppdrag. Och att
eller det, Netflix.
Eller Netflix.
Ja.
Och det, den fördelen har man ju inte om man har ett, så att säga, ett annat vanligt jobb. Mm. Och behöver, och till exempel invald i kommunen. Eller om man är egenföretagare eller har, inte vet jag, små barn. Så att det är inte bara synd om riksdagsledamöterna som sitter på tre pallar.
Mm-hmm. Och partiernas synpunkt, alltså på lokal nivå, till exempel i kommunfullmäktige, så finns det många fördelar med att ha just riksdagsledamöter i sin grupp. Den personen är inte så ofta på möten och så här delegerar suppleanter sitter på många möten. Men det är ett mindre problem, för att den fördel man får är att man har liksom, man får den här viss... Auktoritet är fel ord, men en viss liksom sån här maktfaktor i att i vår grupp sitter den här som har direkta kontakter till
Arkadiamakten, ja,
och till partiet på riksnivå också.
Ja, just det där med kontakter var det som lyftes upp också. Och sen också såklart att som riksdagspolitiker så är man ju så här automatiskt redan insatt i väldigt mycket lagförslag som påverkar kommuner och välfärdsområden, så att man har kanske en lite kortare startsträcka. Men samtidigt så alltså en riksdagsledamot som sitter på tre pallar är ju bara människa, har också bara 24 timmar om dygnet, precis som vi andra. Även fast de inte tittar på strömningstjänster så har de ju inte oändligt med tid. Så att man får ju kanske nog välja vilka frågor man liksom sätter sig in i ordentligt, och kanske vilka väljargruppers intressen man för kampen för mer än andra. Att man kan ju inte hinna med allt. Det säger ju sig självt.
Och är inte alltså statsvetarna i det här landet typ 100% eniga om att det är inte bra att vi har den här mängden politiker med alla de här hattarna? För att det är dåligt för väljarna, och det är liksom, de här politikerna hinner inte göra saker och ting bra heller. Ja. Det är ju kastat fram att borde man lagstifta mot det och så här.
Utan att ge ett alternativ till hur man ska få ihop listorna. Det är alltid lätt att hitta problem. Men en sak säger jag också som ett problem är den här lite lojalitetsmotsättningar liksom i kandidaten som sitter både i lokalfullmäktige och i riksdagen. För att det kan hända att partier på riksnivå har en sorts politik, medan sen det på lokal nivå så vill man föra någonting som kanske inte alltid står helt i linje med rikspolitiken. Jag kommer på ett exempel, det finns säkert jättemånga, men ett exempel är de gröna, och de gröna i Helsingfors, när EU kom med det här direktivet om återställning av naturen, kommer ni ihåg, man ska återställa naturen till så som det såg ut före, var det 1950 eller någon sorts årtal i Europa, och då, det vill säga liksom låta naturen växa fritt på sådana ställen var man har byggt.
Okej, och allt skulle vara i svartvitt eftersom det var då 1950.
Allt skulle vara i svartvitt, ja. Och det där, och vi skulle tala mycket korrektare svenska i politik. Podden skulle inte heta podden heller.
Nej.
Men det betyder att också Helsingfors skulle påverkas. Så nu har det här reviderats och det där, man har bakade, jobbade hit och dit. Men ändå i ett sätt så är det som Helsingfors skulle måste sätta stopp för allt tilläggsbyggande. Och till och med lite riva ner av sånt som man har byggt. För att det gröna, det bladgröna ska komma tillbaka till den nivå man hade tidigare. Nåja, det betyder att de gröna på riksnivå, Maria Ohisalo, hon sa att en stor seger för Ova partiordförande, en stor seger för Finlands miljö och för de gröna som liksom har fått fram det här direktivet och återställare. Medan de gröna i sin fors så haft en politik som går ut på att man ska försöka förteta och tilläggsbygga mycket, såg att det håller på att bli en omöjlighet här att liksom fortsätta med den politiken vi har här. Visserligen med den liksom motiveringen att då sparar man natur på annat håll om man tilläggsbygger tillräckligt. Men eftersom det här handlar om inom Helsingfors gränser måste man ha en viss mängd av bladgrönt, så fast det är en ganska stor paradox där.
Mm, och det har vi ju sett också gällande alltså det här med sjukvården, alltså att regeringen ger mindre pengar till sjukvården, och sen har du regeringspartiet SFP som på lägre nivå sitter och protesterar och driver liksom demonstrationer mot vad man själv gör i regeringen. Så det, men där blir man ju förvirrad mindre alltså som normal vanlig väljare då, att vad är det här partiets åsikt egentligen? Sen, hur gick det med det där alltså? Alltså tekniskt sett går det ju också att ha alltså en fyrpelroll. Det vill säga du är minister, du är riksdagsledamot, du är med i kommunfullmäktige och du är ju välfärdsområdets fullmäktige. Hade vi någon sån här?
Och sen kan man ju också vara partiordförande. Och...
Vad blir det? Fem?
Ja, räknar du med båda händerna nu?
Jag lägger upp 10 fingrar och säger fem. Ja. Okej, man kan alltså fem hattar.
Fem hattar.
Kvintuppelroll.
Kvintuppelroll. Har vi någon med kvintuppelroll?
Undervisningsminister och SFPs ordförande Anders Adlercreutz. Och sen också skogs- och jordbruksminister Sari Essay, alltså Kristdemokraternas partiordförande.
Så de har fem hattar varje dag?
Varje dag.
Borde kolla om de tittar i några föreningar eller församlingar. Liksom
ja, just det. Ja. Och om, hur många strömningstjänster de har laddat ner.
Det är också. Och sen kanske bra att betona att, liksom, att bara för att man sitter invald i riksdagen eller i kommunen eller i ett välfärdsområde så man kan ju ha många andra roller där också. Att man ju sitter i någon organisation, man kanske sitter i styrelsen för sin kommun eller stad. Och det innebär ju också helt andra arbetsmängder. Och samma sak i riksdagen. Alltså om man sitter i till exempel social- och hälsovårdsutskottet som har mycket på sitt bord. Eller om man är ordförande för ett utskott eller om man är ordförande för sin riksdagsgrupp. Så att det finns stora skillnader. Att vara invald i riksdagen säger inte så mycket. Man måste då titta på vad exakt man gör i riksdagen också. Eller på de andra nivåerna.
Adlercreutz och Essay tackar båda, vem de nu tackar, för systemet med suppleanter.
Under sommarveckan så ger vi boktips eller titttips här i politiken. Jag skulle kunna tipsa om en bok av Björn Heger som han är journalist. Han är också en journalistutbildare och han gav ut en bok år 2017 som heter Uppdrag Bildt som är jätteintressant läsning för vem som helst. Alltså det handlar dels om en liten historik över Carl Bildt, alltså varför blev han den han blev. Han är ju jättesån alltså mediefigur i Sverige förutom att han är alltså politiker då för Moderaterna men alltså kommenterar överallt och ställer gärna upp i
han är verkligen en grand old man i Sverige.
Verkligen.
Det fast han såg ju aldrig så old ut. Så han är ganska ungdomlig.
Men man ringer nog honom när man vill veta vad ska vi förstå om världspolitik framförallt.
Precis. Han är bra, han har bra supplik, han har bra one-liners. Han är otroligt tacksam att intervjua och lugn. Men Björn Heger tar fasta på det här att om man vill försöka liksom konfrontera Carl Bildt med någonting så är det i princip omöjligt för att Carl Bildt svarar inte på frågor om det börjar hetta till för honom helt enkelt. Och han går helt enkelt i den här boken jättebra igenom hur alltså situationer som Carl Bildt har varit med i under de decennierna där det har funnits skäl att fråga men hur tänkte du här? Och sen går han noga igenom hur liksom Carl Bildt undviker de här frågeställningarna. Och han tar ganska bra exempel. Till exempel ett exempel är när Carl Bildt höll på att dels jobba med fredsarbete för FN. Sen gick han samtidigt med i styrelsen för Lundin Oil som var ett sånt här oljebolag som letar olja på sådana ställen där andra inte brukar gå. Lundin Oil var till exempel i Sudan och det började framkomma uppgifter att man liksom skövlar bort sådana här befolkningar och bosättningar för att komma åt oljan. Och det här rimmar ju jättedåligt då med Carl Bildts liksom fredsarbete överlag. Och så jagar journalisterna honom om man får det här beskrivet ganska bra hur de jagar honom för att få en kommentar att hur kombinerar du det här fredsarbetet med att sitta i styrelsen för det här oljebolaget som skövlar bosättning i Sudan? Och då kommer det ett bra exempel på hur Bildt liksom överrumplar journalister för när de fick tag på honom och de ställde honom mot väggen så svarar han men olja är ju fredsinstrumentet nummer ett. Och så står alla journalister och liksom kliar sig i huvudet. Vad pratar du om? Han svänger på det så här. Och vad menar ni? Och så här. Ett annat väldigt bra sätt som Björn Heger beskriver Carl Bildts sätt att bemöta journalister är att han klamrar sig fast vid minsta lilla lucka i frågeställningen. Just det. Så till exempel, man frågar Carl Bildt så här. När kom ditt tåg idag? Så svarar Carl Bildt, mitt tåg? Jag har inget tåg. Och så, nej, när kom tåget du åkte med till stationen? Nej, nu sa du att jag har ett tåg. Varifrån har du fått för dig att jag har ett tåg? Jag äger inget tåg. Nej, det som jag ville veta var, när anländer du till stan? Nej, jag vill veta varför du tror att jag har ett tåg. Jag äger inget tåg. Och så vidare.
Är det här en riktig interaktion någon har haft med Carl Bildt om det här tåget?
Det här är så att säga, nej, det hoppas jag inte. Ja. Men det här är ett exempel på hur han tar fasta på någonting som var lite...
Det är djävulstaktik av politiker, just att... Om man inte lyckas ställa frågan, eller om man sätter en liten så här tvetydighet i frågan, då kan man ta fasta på den.
Hur många gånger har man inte gjort det själv? Man ska ställa raka frågor, inga påståenden.
Och inte dubbelfrågor där man kommer med flera argument i samma fråga, för då plockar den som svarar, plockar ut det som passar en mest att svara just på det.
Och jag kom att tänka på när jag läste den här boken på Timo Soini, alltså, som ju hade riktigt, han hade ju jättelång smekmånad i det här landet gällande att han fick ju aldrig heller riktigt några följdfrågor, utan han också kom med de här sköna one-linersarna och levde i många år på dem utan att bli desto mer ifrågasatta av journalisterna. Så Björn Hegers uppdrag Bildt kan jag rekommendera varmt.